Nu är inte Anna här längre, men jag tycker det var bra gjort. Det var inte världens schysstaste upplägg från Peppi Barnsång när jag blev lite känslosam med blott en dag där. Men jag tycker också att det tyder på att jag känner mig väldigt avslappnad här. Det gör att jag kan verkligen försöka att ta in vad det är man själv sjunger. Det är inte alltid så lätt faktiskt. Och det är verkligen en fantastisk sång, blott en dag. Det kommer vara fler vackra texter. Det är mycket på textbasis så att säga som jag har valt dagens sånger. Så hoppas att det hörs och att det framgår. Som jag sa innan jag sjöng, så om jag skulle sätta något tema på det jag kommer prata och försöka sjunga om, så är det skapelsen ropar och längtar, eller väntar möjligtvis. Och de bibelsprängda bland er kanske tänker då direkt på ett bibelställe. När Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8 och vers 19, så har ni bibel med, får ni gärna följa med mig dit. Romarbrevet kapitel 8, vers 19 till och med 23. Då står det så här: till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Det här är det bibelställe den senaste tiden som jag på något sätt har idisslat, som har liksom stannat med mig, som jag har klurat kring och läst om och fått mycket inspiration ifrån. Som många av er vet så var jag med och startade och är nu ordförande för en förening som heter God Jord, kristna för miljö och rättvisa. Och längtan bakom God Jord, det är att vi just ska inse att det kristna budskapet är inte förpassat till varken söndagar eller bara det som vi kallar andliga ting, utan att det kristna budskapet, evangeliet, är för hela skapelsen. I Markus evangeliet så finns det en annan version än missionsbefallningen som vi läser lite för sällan, tycker jag. Missionsbefallningen tror jag de flesta av er instinktivt kan åtminstone mumla på, gå ut och göra alla folk till lärjungar och så vidare. I Markus är det formulerat på ett lite annorlunda sätt. Det står det: gå ut och predika evangelium för hela skapelsen. Och för mig har det varit lite av en ögonöppnare de senaste åren, just att det glada budskapet evangelium, det gäller hela skapelsen. Och allting hänger ihop. Att ta hand om människor och ta hand om natur, att älska Gud, allt det här är en fantastisk helhet som vi ska försöka att omfamna. Jag kommer återkomma till specifika verser ur den här texten i Romarbrevet 8 och 19. Men jag lyssnade för ganska många år sedan nu på ett radioprogram. Jag var på väg till Ljungskile och så satt jag och lyssnade. Jag tror det var P1, och så satt det en sån här riktig litteraturvetare och pratade om, de hade ett samtal kring en författares gärning och sådär. Jag tror att den här författaren hade antingen, om det var, släppt en bok eller gått ur tiden eller liknande. Så de pratade om liksom hela den här författarens verk. Och så sa den här litteraturkritiken att ja, alltså jag har ju läst alla den här författarens böcker. Och de flesta av dem är romaner. Men sen så har han också skrivit någon form av memoarer eller självbiografi. Och så sa han så här: men jag tror jag lärde mig mer om den här författaren genom att läsa romanerna än genom att läsa biografin. Jag tror jag lärde mig mer om den här författaren genom att läsa mellan raderna på det som skapades fritt. När den här författaren bara satte sig och försökte förmedla någon form av berättelse, någon form av budskap, så skrevs det in så mycket av den författaren var. Och jag skrev en text om det här på en blogg vid den här tiden. Och för att för mig blev det en stark poäng kring hur jag tror att det också fungerar med Gud och naturen och allt som Gud har skapat. Inom teologin så pratar man ibland om det som kallas för allmän uppenbarelse. Och det handlar just om sådana saker. Vad är det vi på något sätt kan förstå av Gud? Inte genom det specifika som står i vår bibel, utan det som vi på något sätt kan utläsa ur det Gud har skapat, hans natur. Och jag tycker det är en vacker tanke att vi kan få lära känna Gud genom att vara i, betrakta, förundras av, njuta av Guds skapelse. Och det är en väldig rikedom att inte bara kunna läsa om Gud på papper eller på skärmar i vår bibel, utan få läsa om Gud på träd och på blad och på havsytor och forskning, till och med det. Naturvetenskaplig forskning som en lovsång, som ett studie av Gud. Men om det är så då att skapelsen så att säga predikar själv, om skapelsen på något sätt kan förmedla budskap genom Gud. Och det står så här i Romarbrevet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Vad är det skapelsen ropar just nu? Vad är det skapelsen säger till oss 2019? Det är sånt här som jag har studerat de senaste 5 åren. Jag har studerat hållbar utveckling, jag har studerat utvecklingsstudier och miljö, kommunikation och allt möjligt. Och det jag kan läsa om, och det jag tror att många av er läser om i era tidningar, det är att havet exempelvis ropar om försurning. När vi släpper ut ännu mer av de här fossila gaserna, av växthusgaser och så vidare, så blir havet surt. Och ett surt hav bryter ner sten och det bryter ner korall. Havet ropar om att det blir varmare. Fiskarna i havet ropar om att vi klarar inte av de här snabba förändringarna. Havet ropar om att vi kan inte fortsätta att dra enorma bottentrålare på havsbotten och förstöra allt längs vägen för att fånga in lite fisk. Havet ropar. Skogar ropar. Förra sommaren i Sverige så ropade skogarna högljutt om att det är för varmt nu, det är för torrt nu. Det är för lite mångfald i våra skogar. En anledning till att vi hade våra största skogsbränder någonsin förra året var ju att vi har ett skogsbruk idag som premierar att man planterar exakt samma typ av träd på enorma ytor. Och gran exempelvis brinner mycket, mycket snabbare och lättare än björk och andra lövträd. Så om vi hade haft mer blandskog som det var förr i tiden, så hade vi antagligen inte alls haft lika allvarliga bränder. Skogen ropar också om att den saknar invånare. De saknar arter. Insekterna försvinner exempelvis. Bara sedan jag föddes så har vi i delar av Europa utrotat över 70% av insekterna. Har ni tänkt på det när man är ute och åker bil nu för tiden? Om man tar en sommartripp och åker långt, så var det klassiskt, kom jag ihåg. Pappa är här. att man fick sen stå och avfetta den här fronten på bilen i 14 gånger och skrubba och ha sig. Och det är klart att det fortfarande finns insekter, men har ni tänkt på hur mycket mindre det är? Tänk på det nu. Nu är det ju rätt myggfritt. Men här när det kommer sommar. Vi kan märka det även i Sverige som ändå har så mycket natur. Och i delar av exempelvis Tyskland och Frankrike så är det ännu värre. Och vi vet ju att hela naturen jobbar i komplexa avancerade ekosystem. Så om man tar bort insekterna som är långt ner i näringskedjan, så kommer det ju påverka allt annat. Alla djur som äter insekter för sin överlevnad. Vi är också helt beroende av insekterna. De minsta i samhället skulle man kanske kunna kalla dem. 60% av all mat vi äter är behov av pollinering. Pollinering, alltså att insekter åker runt och befruktar och pollinerar. Så om insekterna försvinner så kommer det bli väldigt jobbigt. Inte bara för djur och natur utan för också oss människor. Klimatet i sig självt ropar att det har feber. Hur ska man förstå det här med klimatförändringar och växthuseffekt och så vidare? Jag tänker att ett sätt att förstå det är som att det finns en filt runt jorden. Jag har bott i en väldigt kall lägenhet de senaste 5 åren. Nu har jag flyttat till en varm stuga i Örebro. Så nu är det glädje att komma hem. Men på vintern, när det var de här riktigt kalla dagarna i vintras, till exempel i januari, så hade vi ungefär 15 grader i vårt vardagsrum i den här lägenheten i Uppsala. Och det är betydligt... Det är långt under bekvämligt, skönt helt enkelt. Och då, jag hade nästan alltid underställ på mig och sådär. Men man jobbar också väldigt mycket med filtar. Väldigt mycket filtar. Men när jag kom in då i mitt vardagsrum och tog den här filten. Då är inte filten varmare än rummet. Alltså filten är inte någon egen liten sån här, det är inte ett element. Utan filten är också 15 grader varm. Ändå blir jag varm när jag sätter på mig filten. Varför då? Jo, för att jag är varm och filten fångar in min värme. Och precis på samma sätt fungerar den här växthuseffekten runt jorden. Och idag är medeltemperaturen på jorden ungefär 15 grader. Om man tar medeltemperatur över hela året, över alla platser på jorden, så är medeltemperaturen ungefär 15 grader. Om vi inte hade haft någon växthuseffekt, så hade medeltemperaturen varit ungefär 5 grader över hela jorden. Och det hade inneburit att det hade varit ett par kilometer is här där vi bor. Och på väldigt många platser på jorden. Det hade i princip varit obeboeligt på jorden om vi inte hade haft växthuseffekten. Så den är fantastisk. Problemet är bara att det är en väldigt, väldigt snäv temperaturspann. Så att säga, som är det vi är vana vid. Människor har aldrig funnits i ett klimat där det är mer än en grads skillnad. Så det har varit 14 grader plus minus några liksom tiondelar under tusentals år. Och nu har vi tryckt upp det från 14 till 15 grader. Och även om vi skulle sluta alla utsläpp nu så skulle det antagligen bli åtminstone 15,5 grader. Men om vi fortsätter som vi gör nu så kanske det blir 18 eller 19 grader. Och det här kommer ändra allt. Det kommer bli ett helt nytt klimat, en helt ny situation för oss på jorden. Och det är ingen som vi vill testa på. Ingen människa har testat på en värld som ser ut på det sättet. Och vi måste försöka undvika den. Så klimatet ropar om att det har feber. Och det orkar inte med längre snart. Och de här processerna som ändå hjälper oss och som kompenserar för hur vi lever, snart så kommer de inte orka med längre om vi fortsätter som vi gör nu. Och ibland så verkar vi ju tänka att vi är på något sätt helt separerade från naturen i övrigt. Och det är lätt att kanske hamna där. Men det är en ganska märklig tanke också. Jag antar att alla här inne andas, till exempel. Skulle ni säga att den här luften nu som är här, är den en del av mig eller är den helt sådär separat eller något helt annat? Om ni tar ett djupt andetag, vad säger ni nu då? Jag skulle kunna tänka mig att alla här inne äter mat. Som ju är naturen på något vis. Vi är också en del av naturen. Och jag säger inte att vi ska smeta ut allting och säga att allt är Gud och allt är. Det är inte det jag säger, men vi behöver åtminstone inse att vi rent krasst är 100% beroende av naturen. Det är omöjligt att ha samhällen där människor mår bra om inte naturen mår bra. Och just nu ropar skapelsen som i födslovåndor. Men det står också i den här bibeltexten att skapelsen väntar eller längtar eller kanske som hjorten trängtar på att Guds söner ska uppenbaras, så står det. Och sen så görs det ett underbart, en liknelse mellan det som vi är vana att prata om i kyrkan. Vi pratar om att människor kan få bli befriade, eller hur? Det är en vanlig förkunnelse. Att människor kan få uppleva ett möte med Gud som kan förvandla. Men här så säger ju Paulus att också skapelsen längtar. Det står så här. Också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Så Gud har en plan, inte bara att människor ska upprättas, inte bara att människor ska frälsas, utan hela skapelsen ska upprättas. Hela skapelsen längtar efter Gud. Och vi har fått en särskild roll som kristna. Och skapelsen längtar efter att vi går in i den rollen. Skapelsen längtar efter att Guds söner ska uppenbaras och att vi börjar att befria skapelsen ur sitt slaveri. Jag tror inte att vi själva som människor kommer kunna skapa någon utopi. Men vi är tänkta att göra det vi kan för att visa på Guds kärlek, för att visa på det Gud talar om när han säger ske din vilja här på jorden så som i himlen. Det var inte ett exakt citat, ni kan alla vår fader. Så att vi ska vara med och få peka på Guds rike. Vi ska försöka att ge en försmak av hur det ser ut när Gud har så att säga sin vilja helt igenom. En upprättad skapelse, upprättade människor, en upprättad natur. Så skapelsen längtar efter kristna som kommer med helande. Som hittar den här glädjen i, det underbara i att få vara med och visa på Guds rike. Jag tror att skapelsen längtar efter människor som inser befrielsen i att leva inom planetens gränser. Hur många här inne tror att lyckligast och mest välmående barn blir det om man inte har några former av gränser? Har vi någon som tänker det? Det var ingen. Nej. Och jag tror egentligen inte att det är så att vi tippar över en dag och plötsligt så stämmer det för vuxna människor. Att så fort vi är 100% fria och göra precis vad som helst, då trillar poletten ner, då blir det lyckligt och bra. Utan jag tror att även vi mår bra av ramar. En av mina favoritlovsånger så sjunger man, det är bara i din frihet som min vilja är. Det är bara i din vilja som min frihet är. Ja, var ni med? Förlåt. Det är bara i din vilja som min frihet är. Och jag tror att det finns mycket visdom i det. Och jag tror att det finns mycket befrielse i att inse att planeten säger nu till oss att vi kan inte anpassa jorden efter våra begär och våra system, utan vi måste anpassa våra system, våra begär, det vi längtar efter, det måste anpassas efter vad jorden faktiskt säger är möjligt. Är det någon som vet hur många jordklot som skulle behövas om alla levde som svenskar? Hur många jordklotsresurser skulle behövas om alla levde som svenskar? 4,2 jordklot brukar man prata om att det behövs. Idag pratar vi ganska ofta om att men det är inte här miljöproblemen är. Det är inte här det är problemet. Det är Kina och Indien, säger vi. Vet ni hur många jordklot som skulle behövas om alla levde som indier? 1,5. Och det finns massa problem i Indien. Och det är inte bra att man slänger upp massa kolkraftverk. Och de har jättemycket problem med plast och hantera sitt skräp och så vidare. Men jag vill bara slänga in det som en liten bisats. Att det blir märkligt att säga att Indien är problemet. Alltså. Det är alltså över 200 miljoner människor som inte ens har elektricitet i Indien än så länge. Det är inte de som tar för stort utrymme på jorden. Men jag tror att skapelsen längtar efter människor som inser planetens begränsningar och saktar in lite grann. Tänk att vi köper fler saker hela tiden som sparar tid åt oss och ändå lyckas vi bli mer och mer stressade hela tiden. Hur går det pusslet ihop? Hur kan vi bli rikare och rikare hela tiden och ändå känna att det är så svårt att få det att gå ihop? Den disponibla inkomsten, alltså det man kan röra sig med efter skatt, har ökat med 50% sedan jag föddes. På 80-talet så var det något helt annat i hur mycket man konsumerade. Men det handlar ju också om att idag så tror vi att vi behöver en sån här. Och vi måste väl åtminstone ha en sån här och kanske en liten padda och kanske en liten, eller ett par stycken tv-apparater och så vidare. Men jag tror det finns mycket befrielse i att säga nej, jag vill leva lite enklare. Jag vill sakta in, skala av och få tid för det där som jag verkligen tycker är viktigt. De här relationerna. Att verkligen få spendera tid med Gud i tillbedjan, i lovsång. Att få kanske odla, att få känna den här närheten till naturen och uppleva den här otroliga känslan av när ett frö liksom tränger genom jorden. Jag tror att skapelsen längtar efter människor som ser att man har en möjlighet att hjälpa de minsta i samhället. Både människor som har det tufft, men kanske också bin. En tredjedel av Sveriges biarter är rödlistade, alltså utrotningshotade. Tänk om vi som kyrkor, som kristna, skulle plantera bara massa växter och massa blommande buskar och sådär som bina behöver. Och tillsammans med söndagsklubben göra insektshotell så att de får någonstans att bo. Tänk om vi kan inse glädjen i att få vara den typen av människa som för helande och upprättande med sig vart vi än går. Som inte tänker antingen eller. Antingen så ska jag evangelisera eller så ska jag tänka på naturen. Antingen så ska jag be för sjuka eller så ska jag arbeta för att politiska system ska fungera för alla. Jag tror att vi kan tänka både och, inte antingen eller. En predikant har sagt, it's not either or, it's both and more. Det är inte antingen eller, det är både och mer. Så jag tror att skapelsen längtar efter människor som inte låter sina nöjen gå ut över människors chans att försörja sig. Utan att vi som kristna, vi som Guds söner, de som skapelsen längtar efter, att vi kan få välja annorlunda. Att vi verkligen värnar vilan och rekreationen, men inte kanske genom att flyga runt hela jorden på ett sätt som vår jord inte tål längre. Utan vi hittar andra sätt. Vi hittar glädjen i ett liv i kärlek gentemot människor, gentemot djur, gentemot allt det som Gud har skapat. För mig talar Romarbrevet 8:19-23 som ett pep talk, som en inspiration till mig, som en arbetsbeskrivning för mig som kristen. Att vart jag än går så ska jag predika evangelium för hela skapelsen. Vi ber. Tack Jesus för den goda jord som du har skapat. Tack för befrielsen som finns i dig. För oss, att du kan befria oss från det vi sitter fast i. Från det som vi behöver befrias ifrån. Men också att du har en plan för att upprätta hela din skapelse. Tack Gud för att vi får vara med på den resan. Tack för att vi får lyssna till en skapelse som ropar, som längtar och som väntar på oss. Tack för att vi kan få kliva in i den uppgiften och att allt vi är kan få peka på dig Gud. Allt vi gör kan få peka på din kärlek Gud. Tack för att livet med dig i centrum är det bästa livet vi kan få. Så Jesus, kom med din glädje, kom med din inspiration kring det här och hjälp oss att få vända om till något bättre, ett bättre liv. Amen.